Ja, jag kör igång en ny predikoserie, eller vad man vill kalla det idag, som jag har kallat Nycklar för tillväxt. Kommer ha det temat hela oktober. Men vi kommer börja idag med att rikta vår blick uppåt. För det är där vi alltid behöver börja, tänker jag. Att söka Gud, att söka Guds ansikte. Nästa vecka så kommer vi att rikta blicken inåt och reflektera det vi fick del av i Guds ansikte. Reflektera det in i våra egna liv för att det ska få fäste där. Och då blir det också dop, vilket är fantastiskt roligt, och också en följd av att människan har sett in i Guds ansikte och verkligen förstått det, att detta är på riktigt, att detta gäller mitt liv, och valt att döpa sig. Det är väldigt, väldigt roligt. Och en naturlig följd av att Guds ansiktes natur har speglats in i våra egna liv, det blir ju sen då att vi riktar det utåt till vår omgivning, och ja, det kommer då bli fokus på gudstjänsten om 2 veckor. Och sen finalen, eller vad vi kallar det, på den här serien kommer då, har jag kallat, ordet blir levande, som blir någon slags summering av allt detta, där fokus också då kommer ligga på Hebreerbrevets ord som säger just att Guds ord är levande och verksamt. Ord som jag tänker är så viktiga för oss att verkligen ta till oss om vi vill växa i vår tro och växa som församling. För det hänger ju ihop. Vill vi växa som församling så behöver vi också alla växa som människor. Växa i vår tro, i vår frimodighet, i vår bild av oss själva. Det går inte att tänka att saker och ting bara sker av sig självt, eller att det får de anställda ta hand om. Utan att det gäller dig och mig. Vi är lika stor del av den här församlingen allihop. Det finns, någon sa vid ett tillfälle att men vi ber om väckelse. Men samtidigt är vi beredda på vad som sker vid en väckelse. Är vi beredda på att lägga undan mer av vårt eget för att vägleda, uppfostra och lärjunga träna nya kristna bröder och systrar? Det är lite med det här som tanke som jag också har valt att köra igång det här som jag kallar växthuset. Ni är välkomna ikväll eller nästa söndag kväll eller om 2 veckor. Att se det som en kväll då Gud kommer få rå om dig en stund i det som är Guds växthus. Där det kanske kan behövas gödslas lite eller vattnas lite. Eller kanske helt enkelt bara skyddas från allting som blåser runt omkring. Och det är inte i kritik till någonting som jag har valt att köra detta. Utan det är enbart som en inspiration för dig att växa i egenskap av att du är ett Guds barn. En del kanske inte är särskilt intresserade av att växa, varken personligen eller som församling. Man kanske är ganska nöjd med hur saker och ting är. Skulle komma en massa fler, kanske man är rädd att sin egen lilla bekväma zon spricker lite. Men grunden för församlingen, det är ju inte att vi kommer hit och har mysigt en gång i veckan eller flera gånger i veckan, utan vi finns ju till för att sprida Guds rike här i Skillingaryd. Vi vill växa för att fler människor ska få möta vår frälsare, få möta den som har förvandlat våra liv Och det här är ju inga nyheter, men ibland är det så nödvändigt, tänker jag, att också påminna varandra om detta. Det handlar ju inte om att vi vill visa upp en fin siffra i matriken och skryta med hur många medlemmar vi är. Det hade varit helt fel fokus. Redan idag så är vi långt många fler medlemmar än vad vi är här på gudstjänster. I en växande församling tänker jag att det är tvärtom. Det går ju inte att mäta en kyrkas framgång i hur många som får plats i kyrksalen. Utan kanske snarare i, om man ska mäta en kyrkas framgång, kanske man ska mäta det i hur många som man har skickat ut härifrån. Alltså inte hur många man har avvisat, utan hur många som man i välsignelse har skickat ut i tjänst för Gud. Jag tänker att det borde ligga i varje församlings DNA att vara med och starta nya församlingar. Det tänker jag, det är det största tecknet på tillväxt. Flera samfund i Sverige har nyligen tillsammans gått ut med den här visionen. Vi vill hjälpa varandra så att våra församlingar senast 2025 planterar fler församlingar än vad som läggs ner. Och det stora ord, tänker jag. Det är många församlingar som läggs ner idag. Men just, ska det bli fler församlingar som startas än fler som läggs ner, så finns det också två delar i det. Den ena är ju då att det startas många nya församlingar. Det ena är ju också att det läggs ner färre församlingar. Så, men med det här i tanke så kan man också fundera på vad skulle hända om vi tog de 20 mest aktiva människorna i vår församling. Det går ju inte att mäta så, men och vi tog de 20 mest aktiva och så skickade vi iväg dem till närmsta bygd där det inte finns en församling för att starta en ny församling där. Kanske det är lite svårt att tänka sig här i Småland där det finns församlingar i varje liten bygd. Så vi kanske skulle behöva skicka dem långt. Men jag tänker det är värt att fundera över vad skulle hända med de som var kvar när alla de som man har lutat sig emot inte längre är här. För även om man inte är medveten, även om det inte är medvetet, så är det lätt att man, om man är för många, så att man kväver varandra. Eller att man kanske inte längre känner sig delaktig. Och då kanske det slutar med att man endast sluter upp när man bara har sin ansvarsvecka eller vad det nu kan vara. Jag tänker det bästa sättet att få ett fruktträd att bära väldigt mycket frukt, det är att beskära det återkommande. Och det är ju en utmanande tanke om vi tar den bilden till församlingen. Men det går inte heller att mäta en kyrkas framgång i hur välrenoverad eller hur utsmyckad den är, utan kanske snarare i hur stor välsignelse man är för andra. Jag hade två bilder där, Emil. Kan vi lägga upp den första? En bild på en kyrka i Kalifornien som heter Crystal Cathedral. Kristallkatedralen eller något sånt. Den byggdes någon gång på 70-talet. Kostade 18 miljoner dollar att bygga. Plats för långt över 2000 personer. Och helt bara liksom glas runt omkring. För att men de hade säkert en god tanke i det. Men så småningom så slutade det med att den här församlingen gick i konkurs med skulder på över 50 miljoner dollar. Väldigt mycket pengar. Vi tar nästa bild. Den här församlingen kallas Church Under the Bridge. Kyrkan under bron. Det började med ett kristet par som började besöka hemlösa som sov under den här bron på början av 90-talet. Så när de besökte dem så kom det fram. Ja, men de började ha bibelstudier tillsammans med dem på söndag förmiddagarna. Och sen drog det till sig, kom fler och fler hemlösa och låginkomsttagare och sådär som bodde i den omgivningen där. Och efter några år så var man en församling och med väldigt starkt fokus på att göra skillnad i sin omgivning med Jesu kärlek som grund. En enorm kontrast, och såklart är detta två ytterligheter. Men frågan landar i, vart ligger ditt fokus eller vårt fokus på som församling? Jag kan släcka ner bilderna igen. Och vidare, så det går ju inte att mäta en kyrkas framgång i heller i hur vi utformar vår vision. Kanske snarare i hur väl den efterlevs. Och kyrkans framgång kan inte mäta sig i hur effektiv man är, utan snarare kanske i hur mycket kärlek man visar. Och det kan vara bra att ställa sig sådana här frågor. Skulle någon utanför kyrkan bry sig om vi slutade vara församling? Skulle vårt samhälle sörja om vi upphörde att existera? Förra veckan så såg jag på det här programmet Allt för Sverige. Och där hade Anders som leder programmet men en slags recension för de här amerikanerna. Hur kyrkligheten i Sverige ser ut. Eller har sett ut också genom tiderna. Och det slutade i att två av de här deltagarna de grät över det andliga tillståndet i Sverige. Och det blev så starkt, tyckte jag. När reagerade jag så senast när jag såg på min omgivning? Men jag tänker, för att växa som Guds plantor här i Skillingaryd, så måste det börja med att vi söker Guds ansikte. Det blev en väldigt lång inledning. Men att det är ju det vi gör här varje söndag förmiddag till exempel, tänker jag. Det är därför jag återkommer till detta gång på gång. Vikten av att träffas regelbundet och fira gudstjänst. Jag tänker det är så utmanande bara jag ser på min egen situation i dagens aktivitetsorienterade samhälle. Att bara visa för min son att bli min närmsta lärjunge. Att fira gudstjänst, det är ingen aktivitet, utan det är en livsstil. Samtidigt så finns det finns ju självklart situationer där man ska inte känna sig tvingad att komma till kyrkan varje söndag. Det handlar om. Utan det handlar ju om varför jag väljer att inte gå hit. Förra söndagen var inte jag här. Jag hade besök av ett par vänner från England som vi inte hade träffat på jättemånga år. Och vi var ute och gick en promenad söndag förmiddag. Och de har varit med om väldigt mycket tungt personligt i deras liv. Och det blev så vackert att bara få återknyta och liksom dela det här med varandra. Och hon sa det där, men det här var ju vilken vacker gudstjänst det var att få gå här tillsammans. Men jag återkommer ofta till den första församlingen som vi läser om i Apostlagärningarna. Till den första pingsten och till hur församlingen där fullkomligt exploderade i sin tillväxt. Är det rimligt att ha den förväntan? Är det galet att längta efter att samma tungor som av eld ska falla över oss? För grunden för vad som hände i den församlingen, som vi läser om i Apostlagärningarna. Det låg ju såklart i att Gud hade en tanke med det. Han skulle grunda sin församling där. Och så sa han åt lägrarna att stanna i Jerusalem tills de hade blivit rustade med kraft ifrån höjden. Och att vänta på Gud, att bli utrustad, det sker ju såklart inte med tungor som av eld varje gång. Men jag tänker det är där vi måste börja, att söka Gud. Att söka Guds ansikte. Och vikten av att göra det så här tillsammans är så central. För vi läser det gång på gång i Apostlagärningarna, även efter anden hade fallit där, att de träffas tillsammans och de träffas ofta. Det står att om alla dessa höll ihop under ständig bön. De deltog troget. De fortsatte att samlas. För att vara församling, det innebär ju precis vad det låter som, att man är församlade. Man formas av den omgivning man har. Så omge dig regelbundet med människor som bygger upp din tro, som inspirerar dig, som utmanar dig, som hjälper dig att ta nya steg tillsammans med Jesus och tillsammans med dig vill söka Guds ansikte. För med den grunden så kommer du så mycket lättare att kunna vittna för andra människor eller dina vänner som ännu inte känner Jesus. Nu ska vi läsa Bibeln. Äntligen. Vi går till Psaltaren idag. Psalm 27. Som jag också har skrivit att vi skulle läsa. Så det är ju bäst vi gör det. Ja, men en härlig psalm som har fått titeln Gemenskap med Herren. Står det så här av David. Herren är mitt ljus och min frälsning. Vem skulle jag frukta? Herren försvarar mitt liv. Vem skulle jag vara rädd för? När de onda kommer emot mig för att sluka mig, mina motståndare och fiender, då ska de själva snava och falla. Om en här belägrar mig, räds inte mitt hjärta. Om krig bryter ut mot mig är jag ändå trygg. Ett har jag begärt av Herren, detta söker jag, att få bo i Herrens hus i alla mina livsdagar. För att se Herrens ljuvlighet och söka honom i hans tempel. Han gömmer mig i sin hydda på olyckans dag. Han beskyddar mig i sitt tält. Han för mig upp på klippan. Nu är mitt huvud högt över mina fiender omkring mig. Jag vill offra jublets offer i hans tält. Jag vill sjunga och spela till Herren. Herre, hör min röst när jag ropar. Förbarma dig över mig och svara mig. Mitt hjärta tänker på ditt ord. Sök mitt ansikte. Ditt ansikte, Herre, söker jag. Dölj inte ditt ansikte för mig. Avvisa inte din tjänare i vrede, du som har varit min hjälp. Släpp mig inte, överge mig inte, du min frälsningsgud. Om min far och min mor överger mig, ta Herren emot mig. Visa mig, Herre, din väg. Led mig på en jämn stig för mina förföljares skull. Utlämna mig inte åt mina fienders vilja. För falska vittnen stiger fram mot mig och andras våld. Jag är viss om att få se Herrens godhet i de levandes land. Hoppas på Herren. Var stark och modig i ditt hjärta. Och hoppas på Herren. Jag tycker det är en fantastisk psalm med fokus på Herrens beskydd. På glädjen i Herrens hus och Davids också obetingade lojalitet och förtroende för Gud. Men samtidigt kan man också ana någon slags underliggande någonting jobbigt liksom som ligger bakom. Han säger i vers 9 där, avvisa inte din tjänare i vrede. Du som har varit min hjälp, släpp mig inte, överge mig inte. Att det ligger någonting bakom det som har hänt. Och det är så lätt det här att vara arg på någonting som har hänt i det förflutna. Eller haka upp sig på sådant i församlingen som inte gick i linje med vad man själv ville. Men det hjälper knappast. Utan lämna det till Gud. Davids respons här är också, tycker jag, så vackert. Visa mig, Herre, din väg. Hjälp mig bort från det här som bara tynger ner mig, och visa mig din väg. Sök, hjälp mig att söka ditt ansikte. Anders Petter Sjödin heter han, va, som var här på Frida i somras. Han, en av hans böcker, ska jag läsa ett stycke där han talar om sin mamma. Han skriver så här: min mamma Kerstin var 86 år och mycket dement. Under de senaste 2 åren hade jag inte fått mycket kontakt med henne. Ingen reaktion som tydde på att hon kände igen mig. Jag hade ytterligare en gång åkt de 45 milen för att se en sovande mamma. Jag längtade så efter hennes ögon. Jag beslöt att överraska henne. Hon satt som vanligt med hängande huvud i rullstolen bland andra frånvarande i trögdshemmets matsal. Hej mamma, sa jag med hög röst nära hennes ansikte. Det är jag, Anders Petter, din son. Hon ryckte till, öppnade ögonen och log. I 3 sekunder så sa hon hej och försvann in i dimman igen. Det leendet, den ögonkontakten, de 3 sekunderna var dyrbara. Det var nämligen den sista gången jag såg henne i livet. 3 veckor senare somnade mamma in för gott. Jag försökte hinna tillbaka till hennes dödsbädd men missade hennes sista suck med 10 minuter. Jag tröstade mig med att tänka på det senaste mötet när hennes ögon såg in i mina ögon, när hon vände sitt ansikte till mig och våra själar möttes en sista gång, om än för ett ögonblick. Jag tänkte, inför den blicken blev jag till. Det var mammas blick som sa att jag var en egen individ och som sa att jag var älskad och speciell. Jag tycker det var så stark bild. Vi läser ofta Herrens välsignelse, eller vi ber den bönen för varandra. Att Herren vände sitt ansikte till dig och ger dig sin frid. Det är något starkt i de orden, att få möta någons ansikte. Och Gud, han uppmanade också David att sök mitt ansikte. Och David svarar, ja, ditt ansikte, Herre, söker jag. Och så la han till, dölj inte ditt ansikte för mig. På hebreiska så finns inget abstrakt ord för begreppet närhet. Utan istället så används just ordet ansikte. Så ansikte står i biblisk mening för, bibliskt språkbruk för närhet och närvaro. Vi söker Guds närvaro. Vi gör det i bönen, i lovsången, i tillbedjan, i gudstjänstfirandet, i vår egen tysthet, i avskildhet, i gemenskapen. Så söker vi Herrens närvaro. Men också när vi kommer inför Gud, när vi kommer nära Guds ansikte, då är det också väldigt lätt att vi brister. För där får vi också en försmak av Guds storhet. Jag minns en gång som tonåring. Vi var på någon så här sommarkonferens. Och på förmiddagens bibelstudie så slutade det i att jag bara satt och grät. Jag kunde inte förklara varför. Bara någonting av Gud hade drabbat mig och jag kunde liksom inte få ord på det. Jag bara satt och grät. Och senare på kvällen, på gudstjänsten då, så var det tvärtom. Att jag bara började skratta och kunde inte sluta skratta. Eller om det var tvärtom, att det ena var på morgonen, jag minns inte. Men just de här 2 ytterligheterna, Guds närhet på något sätt hade drabbat mig. Och det blev så starkt att i Guds ansiktets närhet där får vi också en försmak av Gud. Att Gud vill att vi ska höra hans hjärtslag. Och det gör man bara om man kommer riktigt nära. inför hans ansikte. Att vi gråter över det som Gud gråter över. Att vi gläds över det som Gud gläds åt. Gud vill att vi söker hans ansikte, att vi blir sårbara och att vi berörs, för att vi då också ska kunna beröra andra. För vi kan ju inte se till att församlingen växer på egen hand. Vi klarar inte av att frälsa någon. Men vi kan, det klarar endast Gud, men vi kan göra våran del. Vi kan alla göra något, för du är unik och Gud har skapat just dig med unika egenskaper, unika gåvor för att kunna nå ut till andra unika människor. Första Korintsebrevet så beskriver Paulus det bra. Han säger, men jag sådde, Apollos vattnade, men Gud gav växten. Och det är ju så det är, att vi får göra vår del, men får vi också lämna det i förtroende till Gud som är den som ger växten. För flera år sedan så gick ett annat fantastiskt tv-program på SVT. Mot alla odds, tror jag det hette. Det skulle också kunna vara en slogan för kyrkan i Sverige idag, kanske. Mot alla odds. Men i det här programmet så var det ett gäng på ungefär 10 personer, tror jag. De skulle ta sig till fots från... genom halva Afrika i alla fall, från Victoriafallen tror jag det var, ut till kusten, genom träsk och öken. Och... Men själva grejen det var att alla de här personerna, de hade ett eller annat handikapp. En kille hade proteser på båda benen och båda armarna. En annan person hade inga armar alls. Det var någon som satt i rullstol och de turades om att putta den här, köra henne. Och i det här programmet så var det ingen som, det var ingen som röstades ut. Det var inget öråd där man gaddades samman och gick samman mot en som man inte längre ville ha med. Utan de skulle göra det här tillsammans. Alla skulle med. Alla skulle komma fram. Jag tänker vilken fantastiskt stark bild det också är av församlingen. Där har vi resultatet av en församling som verkligen söker Guds ansikte, Guds närhet. En plats där de som kämpar och har det tyngst, de får vi hjälpa på vägen. Vilket också måste vara grunden, tänker jag, för att fler ska kunna komma med. Att alla ska med. Alla måste komma fram. Och då får vi på något sätt lägga åt sidan det som vi själva känner att men det här vill jag. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, säger Jesus. Och då ska ni få allt det andra. Talar om vilket fokus vi kan ha, bör ha i våra liv. För när vi söker Guds ansikte, när vi söker Guds rike först, så tänker jag då samtidigt så måste vi också vara beredda på att det kommer dyka upp situationer eller se det som möjligheter där du får reflektera tillbaka Guds kärlek. Vi ber tillsammans. Jesus, jag tackar dig att din kärlek är så stor, Fader. Tack för att du i din nåd har valt att dela ditt liv med oss, Herre. Tack för att vi får vara din församling, Herre. Tack för att vi får söka ditt ansikte och att du vill möta med oss, Herre. Tack för att du vill reflektera din godhet in i våra liv, Herre. Tack för förmånen att fått leva hela livet med dig, Herre. Hjälp oss alla som känner dig att ännu mer ta till oss dina ord och låta det få landa i våra liv till välsignelse för dem i vår närhet. Amen. Vi ska gå direkt in i nattvarden här. Och jag tänker detta är ju något också som vi påminner varandra om varje gång vi firar nattvard. Att vi får komma inför Gud precis såna vi är. Vi får lägga undan allt som tynger oss och lämna det vid hans fötter. Och så får vi påminna varandra om de här orden. Att välsignelsens bägare. Det här, nu är det två men det spelar ingen roll. Som vi välsignar. Är den inte gemenskap med Kristi blod? Och brödet som vi bryter. Är inte det gemenskap med Kristi kropp? Vi delar här tillsammans gemenskapen med vår skapare och gemenskapen med varandra. Och det är så vackert tycker jag, när vi också samtidigt får påminna oss om vad Jesus har gjort för oss. För den natt då Herren Jesus blev förrådd så tog han ett bröd, han bröt det. Tackade Gud och sa: detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta för att minnas mig. Och på samma sätt så tog han bägaren efter måltiden och sa: denna bägare är det nya förbundet i mitt blod. Så ofta ni dricker av den, gör det för att minnas mig. Så ofta ni äter detta bröd och dricker denna bägare, förkunnar ni Herrens död till dess han kommer. Och vi välkomnar alla att ta del av nattvarden som vill ha med Jesus att göra i sina liv. Vi är alla lika inför honom. Och vi tar den här stunden också, som Kerstin sa innan också, att har du något särskilt bönämne som du bär på, så skriv ner det på en av de här lapparna och lägg det i korgen där framme. Vill du ha förbön för något så finns jag också här och ber gärna för dig eller med dig. Vill du tända ett ljus med något särskilt för att lyfta upp det till Gud så gör det också den här stunden. Ni som ska vara med och dela nattvarden får gärna komma fram så ber vi tillsammans. Fader, vi ber om din välsignelse över brödet och över vinet, Herre. Tack för att vi får påminna oss om vad du har gjort för oss. Tack för att vi får be om din välsignelse över var och en här inne just nu, Fader. Tack för att du vill låta ditt ansiktes kärleksglans få lysa ner över oss den här stunden, Herre. Hjälp oss att söka ditt ansikte. Amen.